Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Och hjärtligen välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Hjärtligen.
Ja, kan man väl säga.
Ja, absolut.
Jag tror inte det är oklart. Man kanske skulle vänta det på något annat sätt.
Nej, det är ju mer så här att man efter liksom 120 000 avsnitt letar efter ett nytt sätt att säga hej på.
Ja.
Hade du så när du gick i skolan? Nej, just det. Det här hade inte du. Mattias Andersson.
Vadå, vad hade inte jag?
Nej, men i klasslistan måste du stå typ högst upp.
Ja, typ högst upp.
Och jag heter Söderberg. Så när den här känsliga åldern är väldigt viktigt i klassen, ens positionering.
Ja.
Det gick så där för mig, kan jag säga. Men det behöver jag inte berätta här. Så du fick ju bara så här, när de ropar upp namnet så här. Vilka här då? Mattias Andersson. Var du liksom för? Var du klar? Jag på Söderberg. Jag behövde vänta 26 personer innan jag skulle säga mitt ja. Och då, det fanns en tid när man var så byxig, så att det var så här, ska jag säga här, ska jag säga ja, ska jag säga ska jag säga, du vet, så här, man säger bara, fan, jag kan inte låta som hon, du vet, som man genuint bara letar efter, vad är det perfekta sättet när de ropar upp ens namn, och det, man hinner tänka ganska mycket på den där 26 namnen som Christian Silander var före mig, så det visste jag, när Christian Silander är, då är det dags för mig att bara fatta beslut vad det blir för, ja, här, okej.
Ska man gå på initialerna så är ju också våran eminenta gäst. Han hade ju kommit till dessa AA. Det kan ju vara lite jobbigt på ett sätt att man varmt välkommen Arturo Arquez.
Tackar. Tack så mycket.
Var du också högst upp på klasslistan?
Nej, men jag brukade vara typ nummer två, nummer tre.
Det fanns väl alltid någon jävla Andersson som kom före.
Precis. Rosmarie Andersson tror jag först. En gammal klasskompis med. Hej, hej förresten, hon lyssnar.
Shout out till Rosmarie.
Även kallad Rosi. Fantastiskt trevlig tjej. Duktig, smart, trevlig.
Så är det
med det. Du, har det hänt någonting i våra liv sen sist? Alltså, det händer saker i världen, men vad händer i våra liv då?
Ja, men bortsett från att det händer saker, vi pratade om det för någon vecka sedan också, det här med att jävla eländet med krig och skit, men det får inte stanna, man måste ju liksom göra roliga saker
keep,
i alla fall.
Keep calm and carry on.
Ja, precis.
Vad har du gjort då?
Nej, men jag ska, vet du vad jag ska göra? Imorgon bitti. Då ska jag sätta mig i min bil och då ska jag ha en reunion. Jag startade ett bolag för ett antal år sedan som heter Hagenburg. Som var och då kommer jag ihåg kanske att det var en kille som heter Petri. Och sen så var det Henrik Jonsson som numera är gift med Malin Bajard.
Ja, och som har kört OS-sändningar i skidskytte och grejer.
Ja, Henrik och jag och Petri, vi bildade det här bolaget för länge sedan.
Det kommer jag ihåg Hagenburg därför att det här var under Lyxfällan-tiden på riktigt. Och då satt man ju väldigt mycket med dig i bilen.
Just det.
Och då är det så här, kan du skicka det till Mattias att hagenburg.se, då är det Hagen som hästen i hagen och Burg som hamburgare, så har du varje gång.
Ja, det ser jag.
Som hästen i hagen och hamburgare, så Hagenburg.
Ja, det hade jag glömt, det var kul. Ja, det kommer jag ihåg när du sa det. Nej, men vi ska köra någon slags reunion och Petri bor nere på väg nere vid Vättern där i Ödeshög någonstans. Och hans brorsa driver en flipperhall i Jönköping. Så att vi ska ner, vi tre.
Finns det?
Det var ungefär som jag reagerade också.
Kan du ta någon flygande DeLorean tillbaka till 1984?
Ja, men jag tror han bara har sådana retrospel och har en hall, har jag förstått. Så den har vi hyrt i, eller Petri har fixat
heter det.
I två timmar. Så att vi ska börja med att vi ses på sen eftermiddag i Jönköping.
Och tar en kall.
kan det bli en kall kanske. En kall Coca-Cola. Ja. Det finns ju andra märken också.
Ja.
Och sen så blir det flipper ett par timmar och sen så blir det middag på det.
Mm.
Så det ska bli, alltså jag börjar känna så här.
Okay. Är du bra på flipper?
Ja, jag var bra. Eller ja, jag vet inte, jag var bra.
Det får du rapportera nästa
gång. Jag var garanterat bra på flipper jämfört med andra. Jag gick väldigt mycket på gymnasiet så smet jag iväg.
Men är du så Bert Karlsson bra?
Nej, jag är inte så här.
Men han lirar ju 2 timmar varje morgon, säger han.
Ja, nej, men jag tar ju oftast knacket liksom. Och jag är där liksom. Jag är okej. Men vi får se. Jag ska rapportera i nästa.
Slår du på maskinen? Är det sån som buffar med höften?
Ja. Då gäller det inte tilta. Det är också så här, det gäller att hitta nivån för tiltet på varje flipper har sin egen tilt.
Ja, du ser.
Så
jag också göra någonting som jag inte gjort på länge.
Aha.
Jag ska åka till Västervik för Sparbanksstiftelsen. De beställde att jag skulle komma och föreläsa på gymnasieskola på dagen och sen på kvällen träffa föräldrarna och kolla 2 inspirationsföreläsningar på samma dag. Sen hände det någonting. Det var för 2 år sedan. Så att det kunde inte göra det på 2 år för att de folk har inte fått träffas. Så nu ska jag äntligen genomföra ett uppdrag som jag tackade ja till för 2 år sedan som vi gick igenom och vad vi skulle säga och göra. Så att det har nog aldrig liksom väntat så länge på att leverera någonting som jag hittade mina gamla anteckningar från vad jag ska göra. Och är lite nervös för att jag är inte rädd för att kliva upp på scenen. Men det var ändå 2 år sedan. Liksom, så,
det,
det har ju hänt några gånger.
Typ
men
200 gånger om året innan.
Ja, och det kommer gå bra. Men det är ändå så att det är lite kul att man blir lite levande. Men helt plötsligt får man tänka till. Just det. Hur fan var det? Hur brukar jag börja? Ja, just det. Så där brukar jag börja. Alltså, det är kul. Lite levande.
Arturo då? Har du något kul på gång här?
Jag har faktiskt prioriterat att träffa kompisar sen en tid tillbaks. Jag lovar mig själv att jag måste bli bättre på det. Nu var det ju mycket restriktioner tidigare och så det var det lite svårt. Men nu här när man har släppt restriktionerna så jag faktiskt unnar mig att träffa massa kompisar. Jag träffade en gammal barndomskompis som man inte hade sett på länge. Jättekul. Så att nu tänker jag prioritera det.
Mattias, har du fått någon inbjudan?
Nej, men vi sa när du gick och hämtade kaffe här.
Så bestämde ni två att ni skulle gå ut.
Vi ses fort som fan utan Charlie. Nej, men då bestämde vi så här, förstår du. Kan jag berätta nu? För det gör ju ingenting.
Nej.
När Arturo kom var du vid kaffemaskinen. Mm. Och då sa vi precis att vi ska ta en liten drink hemma hos mig.
Pepsi.
Och Pepsi. Och sen så ska vi gå på någon skön middag/AV. Och då ska vi fråga dig också och Andrea om ni vill haka på.
Vad mysigt. Ja,
så det kommer att hända. Så att, ja, jag kan intyga att han har blivit bättre.
Härligt.
Så det ska vi göra.
Jag är den enda som ska liksom producera här. Jag ska ändå åka till Västervik och fylla på kassan. Även om jag fick betalt för 2 år sedan. Han ska spendera massa middagar och du ska lägga pengar på flipper och resegrejer. Så här. Går det här i linje med det som händer i världen? Du var ju här för några månader sedan och pratade om att inflationen drar iväg och det blir tuffare. Det här är min försöka glida över på dagens ämne. Ja, ni får bara åka med. Du sa ju då så här, de flesta svenskar kommer få mindre i plånboken om det blir som det blir nu. Och det tänker jag att vi ska följa upp lite. Mm. Både boindex och inflationssituationen alltihopa. Hur går det för nationen Sverige ur ett Swedbank-filterperspektiv på verkligheten? Vad säger du, Arturo?
Det går lite trögare, men det går fortfarande bra för Sverige. Även om det är lite trögare. Och vi ser ju också att inflationen har blivit till och med lite högre än vad de flesta av oss trodde.
För du var inne på att det kan vara tillfälligt hopp.
Men det har väl med kriget också, eller hur? Det har
absolut.
Vidriga Ukraina-saker.
Ja, drivmedelspriserna och oljepriser har gått upp och drivit upp elpriser och drivmedelspriser inte minst. Men vi ser ju också att inflationen sprider sig till fler varor och tjänster, livsmedel nu senast, möbler för att ta ett annat exempel.
För förra gången var din tes där att ja, vi har en ökad inflation, men det är svårt att säga ännu om det här är ett trendbrott eller om det är en tillfälligt hack i kurvan. Kan vi bli tydligare om det är ett trendbrott eller en hack i kurvan nu, tycker du, eller?
Jag skulle säga att den osäkerheten har ökat. Tidigare så var det ganska många som var övertygade om att det här var bara temporärt och att inflationen kommer falla tillbaka. Jag ska också säga det att vi har ju sett innan invasionen i Ukraina så såg vi också att energipriserna föll tillbaka. Det är inte helt ovanligt att energi- och drivmedelspriserna är som högst så här års. Men nu i samband med invasionen av Ukraina då, så har vi ju sett att riskerna har ökat då för att vi kommer få en inflation som kanske blir lite mer ihållande än vad vi kanske hade trott.
Och varför gör krig i världen att morötter från Småland blir dyrare? Hur hänger det ihop?
Ja, det har ju, liksom? Jag tar Kranen som ett exempel, en av de största spannmålsproducenterna. vete. Jag tror de är störst på vete dessutom. Och jag menar, blir det krig så blir det ju utbudsproblem. Alltså problem med att producera och tillverka varor, transportera varor och sådana saker. Så att, och det har vi ju sett under hela corona, att många fabriker har ju stängt ner inledningsvis och sen har man startat upp, men kanske bara med halva styrkan. Det har varit problem med att få tag på råvaror och insatsvaror, därför att det har varit brist, ett problem med transporter, och det där har drivit upp priserna då.
Det blir mindre vete i världen eftersom Ukraina inte kan skicka sitt eller kanske till och med inte odla sitt.
Ta ett exempel. Absolut.
Och då, men det blir lika stort behov av vete som det har varit tidigare.
Ja.
Så därför så är det fler människor som ska dela på en mindre kaka, och då drar budgivningen på.
Och då drar det
priset på vete upp. Och så sprider det så de, vissa skiter i vete då, då tar vi råg istället.
Jag tar oljepriset. Om det då blir bojkott av rysk olja till exempel. Mm. Säg att det skulle bli det och att ryssarna kan inte sälja. Ja, då blir det ju svårare att få tag på olja. Oljepriset går upp. Och många företag och även hushåll då är ju beroende av det direkt eller indirekt. Och det är klart att om du är lantbrukare till exempel, så behöver du drivmedel till skördetröskan, till traktorn och allt vad nu än är. Och även andra företagare. Och då klart, då behöver ju de kompensera sig för de ökade energipriserna, drivmedelspriserna. Och då behöver man höja priset av den anledningen. Så att direkt eller indirekt så är ju många, så påverkas vi ju alla mer eller mindre.
Och hur har påverkan sett ut då? Vi har gått ifrån 2 till 2, alltså...
Tittar vi på den underliggande inflationen, om vi rensar då för, man brukar ju titta, när vi pratar om konsumentprisindex då och hushållens köpkraft, då tittar man ju på inflationen, och så finns det olika mått på inflationen, och centralbanken då, Riksbanken i det här fallet, och finansmarknaden tittar mycket på KPI fast som det heter, där man exkluderar då ränteeffekten då eftersom den är ganska volatil. Och sen brukar man också ta bort energi- och drivmedelspriserna eftersom de också är väldigt, väldigt volatila.
Berätta volatil.
Ja, att priserna fluktuerar väldigt mycket upp och ner på kort sikt.
En dag kostar det en och en dag kostar det 10.
Ja, precis. Och då väljer man att liksom bortse lite grann från dem. Och eftersom de rör sig också trendmässigt, vintertid till exempel, så stiger det ofta, eller inför vintern, och sen så sjunker det då på sommaren. Och så.
Men en cheeseburger är lite mer, den kostar 9, kostar 9, kostar 9, och sen höjer man till 11.
Ja.
Så det är mer...
Och då tittar man på de underliggande varorna då, som allt annat då, kläder, skor, livsmedel och sådana saker. Och det kallar man för en underliggande inflation, eller då kärninflationen. Och det tråkiga med den då var ju att den senaste inflationssiffran då, när den kom, visade att KPI fast gick ner från 4,1 till 3,9. Men sen om man tar bort drivmedel och energi då, så såg man att den underliggande kärninflationen då hade gått upp från 2, knappt 2, till 2,5. Och i de här sammanhangen så är det stora skillnader.
Och är det så farligt då? Om man, alltså 2 eller 2,5, det låter ju inte... Det är svårt Expressen att göra någon stor rubrik på den.
Ja.
Liksom, kärninflationen går från 2 till 2,5. Ja. Det skulle ju 99% säga.
En gäspning.
Ja.
Ja. Men det är i de här sammanhangen en stor skillnad. Och sen tittar man ju också på trenden.
Varför det?
Därför att när man tar arbetsmarknadens parter till exempel. När de satt lönerna för några år sedan. Och det är inte så många avtal som 2022 ska omförhandlas som omfattar många människor. 2023 har vi ju det. Då har vi ett stort avtalsår. Så när vi satt, de löner vi har idag, de satt ju kanske då för 2 eller 3 år sedan. Och då har man ju ett märke som man utgår ifrån. Man brukar använda uttrycket märke. Och det här märket var ju 2% inflation. Och det har man ju kunnat lita på. Och tittar man tillbaka i de sista 7, 8, 10 åren. Då har ju de anställda då, eller arbetstagarnas organisationer, tjänat på det som inflationen har blivit lägre än det. Och motsats till det då är arbetsgivarna då som har fått betala mer än vad de hade gjort om man hade utgått från en lägre inflation. Nu blir det första gången på länge som det blir tvärtom då. Att det här märket då på 2%, det har man ju överskrivit rejält. Och om vi då får en inflation runt 4% 2022, så det är klart att om man då har haft löneökningar på 2-2,5%, ja då räcker ju det inte till. Och även om man får en liten skattesänkning på det, så kommer det ändå inte räcka. Så de allra flesta människorna kommer få en sämre köpkraft för första gången på väldigt länge. Och det är ju bara att gå runt och titta. De flesta av oss märker ju det, att allt jättemycket har ju gått upp, och ganska mycket också. Så att,
det kan ska... du ge exempel på? Vad har jag,
ja,
vad...
ta
ja, men du kan bara ta drivmedlet om inte annat.
Jo, men det, om vi inte tittar på det, det är ju en extrem faktor.
Ju, just drivmedlet tittar jag speciellt då, för i september 2021 så hade jag tittat på hur mycket drivmedelspriserna hade gått upp bland annat, och elpriserna då för villaägare och för de som kör bil. Då kunde man konstatera att vi januari 2021, då hade vi diesel- och bensinpriser som låg runt knappt 15 kronor i litern. Och när vi tittade då i september 2021.
Nio månader senare
då, så såg vi att drivmedelspriserna hade stigit då. Dieseln hade gått upp med 35% och bensinen med 24-25%.
Massor.
Precis, och då hade ju för den som kör 2000 mil per år till exempel, låt säga att du kör en kombibil.
Mm. Ner till Flipperhallar i Jönköping och
till
tillbaka,
exempel.
Som Mattias håller på.
Eller från innerstan till landstället. Ja, jag kör minst 2000 mil. Ja.
Och har en hyfsat modern bil som drar kanske 07-08 liter milen. Och vi säger att de här 2000 milen per år. Då hade ju kostnaden per månad då stigit kanske med 400-500 kronor. Och tittar vi nu då när vi har liksom dieselpris på över 24 spänn och bensin som inte ligger jättelångt där, 21 spänn någonting, 21,50 eller vad det är just nu, så ser vi liksom att vi pratar 1200-1300 kronor mer idag än vad vi hade för ett år sedan. Mm. Och så lägger man på då elpriserna då för den som bor i småhus som kanske i december 2021 hade en elräkning som var 4-5 tusen högre än vad den var i december 2020. Det är bara två exempel. Så kommer livsmedel
7,5 tusen högre var min.
Ja, du ser. Men du bor ju väldigt stort å andra sidan.
Nej, jag bor inte. Det är ju bara
en liten sommartuga bara.
Men vad, man får köra direkt el, eller?
Man får sitta ute när man ska köra.
Nej, jag till och med solceller på taket och försöker tänka. Jag höll ju på att smälla av, alltså.
Men du har ju väldigt kollat mycket tv-serier också. Kanske det
ja, mycket tv-serier. Och sen så andra sidan så har jag inte så mycket bensiner som jag kör el.
Ja, du laddar bilen,
och då laddar man ju där. Så det är klart.
Kanske det som slukar en del då.
Ja, det slukar en del.
Vi tittar ju på hushåll som förbrukar då 15 000 kWh per år eller 20 000 kWh per år. Mm. Då. Och för dem så har man i genomsnitt åkt på någonstans mellan 4-5 000 kronor mer i månaden om man jämför december 2021.
Ja, precis. Och jag gör ungefär 20. Och sen har det alltid varit någon byggfläck som har stått för vi har renoverat och haft oss.
Ja, men det drar ju mycket.
Men ja, det gör ju det. Det drar jättemycket. Det är ett par kilowatt i timmen på en sån där. Men så det har jag haft koll på. Men det jag lyckades göra då i alla fall, det var att jag stängde av golvvärmen i badrummen och jag drog ner på handduksvärmen. Och jag hade ju bara liksom inte tänkt. Mm. Helt naivt alltså. Så under december så bara gasade jag på med den värme jag tyckte jag ville ha. Mm. Och belysning på samtliga uthus för att det liksom bara såg trevligt ut. Men när jag fick den där fakturan, när den ramlade då, som brukade ligga på... Ja, vi brukar ha en snitt på 3000, 3-4 och den kommer på 11.
Ja, det är en enorm skillnad.
Fan, jag höll på...
Nu kör de städer in ljus och skyller på att det är mysbelysning istället.
Vi gjorde faktiskt en undersökning kring det där för inte så länge sedan, där vi frågade hushåll då. Jag tror vi var totalt över 3000 hushåll, varav 1500-1600 var småhusägare. Hur de här högre elpriserna hade påverkat ekonomin. Och då visade sig att 3 av 10 småhusägare hade minskat på sparandet eller dragit ner på annan konsumtion för att kunna klara elräkningen. 3 av 10. Så att det är klart att det påverkar hushållen. Och tillsammans då med högre drivmedelspriser, tillsammans då med ökade livsmedelskostnader och allt vad det är, så är det klart att det är en skillnad.
Men nu ska jag spela djävulens advokat lite här. Då. Om vi tittar hur vi har haft det i Sverige. Om vi tittar sen du och jag träffades första gången, vad kan det vara, 15 år sedan? Kan det vara det?
Ja, 2006.
Mm. Ja, det är 15 år sedan. Då har svenskan i snitt fått 400 kronor mer i plånboken, 400 kronor mer i plånboken, 200 kronor mer i plånboken, 300 kronor, alltså ett par hundra lätt varje år. Mm. Och nu plötsligt då så kanske vi får 500 till 1000 kronor mindre i plånboken. Alltså, är det så mycket att haka upp sig på? Pengarna är ju pengar vi bevisligen har klarat oss genom alla år förut. Även om den 1000-lapp mindre i månaden i plånboken, så ska ju de absolut flesta människor ha det över, för det har vi ju fått nu. Man kan ju inte tänka att man dricker champagne varje kväll och aldrig bakis. Det kan ju inte bara gå upp. Är det här någonting att oroa sig för, eller är vi bara bortskämda? Får vi ta bort de där betalkanalerna på fotboll då, så är vi tillbaka. Är det här en grej ens,
liksom? Både ja och nej, ska jag säga. Om vi tittar tillbaks 15 år tillbaks i tiden, så kan man ju säga att hushållen har levt lite grann i de bästa av två världar. Under den här perioden som har haft en god inkomstutveckling, man har fått lägre skatt. Och sen som grädde på moset har man fått då, eller kunnat åtnjuta då lägre bolåneräntor. Så jag skulle säga att en genomsnittlig inkomsttagare idag har fått ungefär 6 000 kronor mer i plånboken. efter skatt under den här perioden då. Och det är alltså som sagt, tack vare då högre inkomst, lägre skatt. Och om vi dessutom lägger till då lägre räntor och man har köpt sin bostad för länge sedan, då har man ju väldigt låg boendekostnad idag.
Och vi sparat som aldrig förr.
Och folk har sparat, men också konsumerat. Och då kommer vi tillbaka till det här männet då. Att vi människor har ju en tendens att liksom anpassa oss liksom till de nya förhållandena. Och det är klart, om du år efter år har fått en bättre ekonomi, då har du också anpassat konsumtionen därefter. Mm. Och inte bara sparandet, utan också konsumtionen. Och klart att är du van att konsumera en viss mängd varor och tjänster en viss månad, så betyder ju det mycket för samhällsekonomin också. Och eftersom en stor del, hälften av tillväxten och hälften av BNP består av privat konsumtion, är det så att elpriserna stiger väldigt kraftigt och vi får högre drivmedelspriser. Och vi är beroende av bilen och kan liksom inte sluta köra bil helt plötsligt. Vi kan köra lite försiktigare och vi kan kanske inte köra fullt så mycket alla gånger, men vi kanske kan påverka bilåkandet lite grann i varje fall, men inte helt. Och sen har du då de ökade kostnaderna för till exempel boendet i form av högre uppvärmningskostnader till exempel. Och så har en högre inflation. Det här totalt gör ju då att vi får strypa annan konsumtion. Och det här annan konsumtion, det kan ju vara att gå till frissan, gå på restaurang, resor och mycket annat. Branscher som många gånger är då ganska tjänste- och personalintensiva. Och det gör ju då att då påverkas ju sysselsättningen i de branscherna negativt. Och så liksom rullar det där på. Och det är klart att det är ju inte bra för tillväxten att köpkraften försämras, eftersom den privata konsumtionen är så viktig. Och det är därför också som finansministern med stödpartiernas hjälp då, för att hålla uppe tillväxten och ekonomin, har då sänkt skatter, ökat bidragen och stöttat hushållen, höjt taket i A-kassan till exempel vid inledningen av pandemin, för att se till att vi kan upprätthålla den här privata konsumtionen, men, eftersom den är så viktig för tillväxten.
Men du, så lite så här, det är lätt att öka när det går bra. Ja. Och det är svårt att dra
ner när det är dåligt.
Ja. För man kan ju liksom ha, om man har något så här makroperspektiv, kan man tänka så här, ja, går man runt i en galleria idag så ser man att det finns fyra liksom gelénagelställen i en galleria som inte fanns där tidigare. Då kommer man tänka så här, fan, det går bra för Sverige nu. Varenda människa har slutat använda sina egna naglar. Mm. Och då kan man tänka så här, om hälften av dem får slå igen för att vi går tillbaka till en mer normal ekonomi, ja, är det så farligt då? Det visste vi väl alla, att vi skulle väl liksom inte kunna köra det allihopa resten av. Liksom, man får ju vara tacksam när det går bra och när det går tillbaka till normalt. Förstår du vad jag menar? Vi blir lite fartblinda också om att det ska vara så jävla bra.
Absolut, men vi får ju också komma ihåg två saker, tänker jag. Men framförallt då, jag håller med dig om att vi har ju liksom ökat konsumtionen. Man tycker sig ha mer och mer rättigheter. Alla har rätt att åka på en Thailandsresa, eller alla har rätt till ett vackert kök eller vad det är. Liksom. Så det har ju blivit hysteriskt. Vi bara titta på hemnet. Vi har ju det går inte att snacka om att det måste gå bra för Sverige. Det är ju bara att kolla på vilka bilar vi har idag.
Ja,
det är liksom sjukt, men vi får inte heller glömma de där som har fått det lite bättre varje år. Man har anpassat sig lite grann. Men sen händer ju saker i livet. Och det är för dem när det blir en sån här rejält bakslag som det slår så jädra hårt. Är du en ensamstående person som kanske bor på landet med två barn som har blivit lite äldre. Det är rätt många ändå. Alltså. Det har ju hänt så att, sen finns det ju då den andra parten i det här förhållandet kanske har gått svinbra för och inte drabbas alls. Och men det vi får ju komma ihåg att vi kan inte så här, det är ju människor. Vi kan inte bara, ser vi på ett snitt absolut. Så kan jag tycka så här, då håller jag verkligen med dig. Så här, ja men fan, vi som snittet av svenska befolkningen, vi kan fan gott ta softa lite.
Ja.
Men jag tänker ju på de här, alltså det finns ju ändå liksom individer som ju det här slår extremt hårt på. Som bor på landet, man kanske har köpt ett hus för att det är där man har inte råd att bo in i stan, därför har man köpt ett hus.
Mm.
Och det där huset är kanske större än vad man behöver, men för att det är ett lantligt hus.
Mm.
Och uppvärmningen då och bensinkostnaderna kan ju i princip vara den lön, de pengar man får kvar. Alltså.
Mm.
Så det kan ju också slå extremt hårt.
Det är klart,
man har gelénaglar.
Men det är mer en fördelningspolitisk fråga.
Mm.
Alltså att vi måste garantipensionärer, långtidssjukskrivna och arbetslösa.
Mm.
Det är klart att det finns ju en tydlig grupp som får, där den där tusenlappen försvinner, är en tusenlapp man på riktigt inte har.
Ja, det kan ju vara skillnad mellan att gå runt eller inte.
Ja, men
verkligen.
Så.
Så det är inte det. Men den största grejen.
Och det andra jag vill säga, jag vill bara få det sagt, att med perspektiv också, med kriget i Ukraina, alltså där det slår på de fattigaste så brutalt jävla hårt. Så någonstans är det väl också så här att vad sitter vi här i Sverige och gnäller över? Och även de som faktiskt har de här svåra situationerna, kanske förhållandevis lyckligt lottade, också ska vi komma ihåg.
Mm.
Så att var och en måste vi någonstans lite grann så här, hugga i och känna att fan, nu får vi dra ner, nu får vi fan göra allt vi kan.
Men det du säger där är ju det viktiga, därför att när jag tittar på företag i kris så finns det liksom en regel som alltid går igen, det man lär sig. Det är att de flesta företag som får finansiella problem, de gör alldeles för lite och alldeles för sent. Det är så dags det. Och det tror jag vi kan ta med oss ifrån våra år med Lyxfällan också. Att det handlar om att när det börjar, när man börjar uppleva den här effekten som vi pratar om nu, då behöver man sätta sig ner. Kom nu bestämmer vi. Vi säljer fjällstugan eller vi går över till en bil eller du får gå upp på heltid. Att hålla på att tänka, nej, men det blir nog bättre nästa månad. Vi betalar inte av hela kreditkortsskulden. Eller vi kanske kan tänka lite mer på att vi inte tar det dyraste. Alltså, det är inte där det händer. Utan blir det tuffare, då behöver man sätta sig ner. Och det blir det nu. Det skulle jag föreslå alla familjer. Är den där tusenlappen, gå inte och lägg er ikväll förrän ni har bestämt. Var ska vi ta den då? Och så bestämmer vi konkret, så man inte håller på och tjafsar om, det där ska vi tänka på. Ja, men tänk inte på det. Bestäm nu. Var är den? Där borta är den. Okej, då säljer vi den. Då har vi 2 år till. Vi kan fortsätta med samma levnadsstandard. Men vi tar bort den där jacuzzin då. Eller så är det som att fan, då får vi flytta till en mindre lägenhet och säga åt sonen, nu får du faktiskt flytta hemifrån. Vi kan inte sponsra 25-åringar längre för pengarna är slut. Fatta ett beslut. Om folk gör för lite och de gör det för sent. Om vi pratar om de som är i mitten här. Sen är det vissa människor som verkligen inte kan göra någonting.
Men jag tycker också att det går fort också. Det är lätt att gnälla. Jag tycker framförallt när man hör folk som ändå har det gott ställt. Som inte sitter på marginalen. De klarar den där elräkningen. Det blir lite tråkigare, men de klarar den. Så tycker jag att även på den nivån, att det är ju med någonting, alltså, som vi nämnt i tidigare poddar, men också vi ska summera nu, att det händer mycket i världen hela tiden. Det är inte miljön och det inte är pandemin och det inte är krig och allt vad det är, så tror jag vi så här, istället för att springa och köpa en massa vattenflaskor och tro att det ska bli liksom kärnvapenkrig, så börja med att sätta med er egen ekonomi. Och även om ni har råd med den där elräkningen, så kanske det är jävligt onödigt att betala den där elräkningen. Det kanske går att dra ner på gästrummet, eller man kanske kan hyra ut, eller man kanske kan ta hand om, men du vet, inte vet jag. Och det tycker jag, det finns väl ett bra tillfälle nu när vi ser, framförallt när man hör dig berätta nu, Arturo, här, att det blir mindre. Definitivt kommer det märkas.
Ja, det kommer
priserna
att märkas.
Går upp, alltså. Man är alla drabbade av elen eller bränslet eller livsmedlen. Allting för alla kommer att bli dyrare. Miljardärerna kan vi sitta, de kanske, men då är det inte de som lyssnar på den här podden. Men jag menar för
vad säger
alla.
Du? Tror du inte att miljardärer lyssnar på våra
podden? Ja, någon kanske.
Några? Ja. Vi har ju haft några med.
Ja, de har varit med, som gäster. Nej då, men det jag menar är att för även er som sitter och tycker att vi sitter inte i de här problemen. Nej, men passa på nu och gör i ordning och grunda för en schysst ekonomi. Det kan ju aldrig, det kan bara vara till gang, så att
säga. Absolut, och det är ju det som är kanske våran uppgift som privatekonomer, att oberoende om vi är i en krissituation eller inte, så vill ju, jag menar, pengar är en begränsad resurs. Det handlar ju om att hushålla med de pengar man har och använda de pengarna på ett rationellt sätt. Så problemet är bara att väldigt många människor har en tendens att hela tiden liksom spänna bågen. Får jag en högre inkomst, ja, då ökar jag i motsvarande grad min konsumtion. Och det är för mig inte självklart.
Det är samma människor som skaffar hund bara för att de råkat kunna vara hemma under coronatiden och tänka så här, då kan vi ha hund för vi är hemma hela dagarna. Ja, men sen då? Nu ska du tillbaka till kontoret.
Och det här långsiktiga tänkandet som är så viktigt då, och framförallt se till att man har marginaler i sin ekonomi. För har du marginaler i en ekonomi så uppnår du ju många fördelar. En är naturligtvis i händelse av att du blir arbetslös, så har du kanske hunnit bygga upp en buffert som gör att du kan liksom överbrygga den här perioden i arbetslöshet då, fram till dess att få ett nytt jobb genom att plocka av ditt sparkapital. En annan är ju då om inflationen skulle stiga snabbare än lönen. Ja, det finns ju många sätt du kan liksom mildra den effekten. Ett är ju då naturligtvis att du sparar mindre, men fortsätter att konsumera som gjort tidigare. Och du finner ju en annan viktig sak också, trygghet. Vi vet ju att många mår ju dåligt psykiskt av att vara hela tiden pressad.
Alla mår dåligt psykiskt av att hela tiden vara pressad.
Ja, men man orkar ju inte till slut. Och vi vet ju också att en av de vanligaste sjukdomsorsakerna idag är psykisk ohälsa. Och vi vet definitivt att psykisk ohälsa leder alltid förr eller senare till dålig ekonomi. Men det kan också vara det omvända, Charlie, som du är inne på, att taskig ekonomi kommer förr eller senare gå ut över psyket. Så att ha en ekonomibalans och helst då liksom i överskott, så att du har liksom ett regelbundet sparande. Du har en sparbuffert och du kanske har ett annat sparande också för att komplettera pension eller vad du nu vill göra. Det skänker en trygghet. Och visst, det kan inte liksom eliminera obehagliga händelser, men det kan minimera konsekvenserna, och det är nog så viktigt.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget är alltså. Nej. Utan ett är utan prickar blir ju ett A.
Privataaffarer.se
/snedstreck.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Men du, den stora liksom elefanten, jag vet inte i det här rummet, men överhuvudtaget, vi pratar drivmedelspriser, vi pratar elräkningar, vi pratar ränteuppgångar och vi pratar stora, det är ju boendet då, där många kanske har förköpt sig eller liksom sitter med lite yta över, vad kommer hända med bopriserna?
Det är ju en jätteintressant fråga, och vi har ju någonting som heter Swedbank Boindex som vi släpper varje kvartal, som mäter just hushållens möjligheter att köpa en bostad. Och vad vi gör är att vi tittar i landets absolut största kommuner då, det vill säga 43 kommuner totalt sett då, där vi tittar då, vad är medianinkomsten i Kalmar eller Borlänge? Och så kollar vi, okej, om du köper en bostadsrätt eller ett småhus idag, liksom, hur stor andel av den disponibla inkomsten, alltså inkomst efter skatt, behöver du lägga på boendeutgifter inklusive amorteringar om du köper en bostad idag? Och generellt sett så lägger hushållen idag 27% av sin disponibla inkomst på boendet. Och det är lite mer än vad vi gjorde för 10-15 år sedan, men inte jättemycket mer, men det är lite mer. Och forskning och även historiskt har vi lärt oss att när hushållen generellt sett behöver lägga 30% eller mer av sin disponibla inkomst på boendet, då ökar sannolikheten för prisnedgångar. Så vi är inte så himla långt ifrån den här kritiska nivån. Och med stigande elpriser och med stigande drivmedelspriser och stigande inflation kort sagt, så minskar ju liksom utrymmet att kunna lägga pengar på boendet. Och boendet är den enskilt största utgiften. Och det, idag med tanke på de bostadspriser vi har och den skuldsättning som följs av det, så är man ju väldigt räntekänslig. Så även vid en liten ränteuppgång så kan du få en stor påverkan på din boendeutgift. Och det här är viktigt att komma ihåg. Man är väldigt räntekänslig idag. Och det är klart, skulle räntan gå upp med 0,5% eller 1% under året. Jag säger inte att den ska göra det, men om den skulle göra det. Ja, då kommer det betyda tusenlappar i ökade boendekostnader för väldigt många hushåll. Och det finns en risk att det kan pressa priset. Å andra sidan så har vi en väldigt stor bostadsbrist i väldigt många kommuner i landet. Så vi har fortfarande ett stort behov av att bygga bostäder. Det produceras ungefär, vi har en byggtakt idag på ungefär 60 000 bostäder. Och det är bra. Och det är den takten vi behöver hålla nu fram till kanske 2030. Så att det är ett antal år till som vi behöver bygga i den här takten för att få en rimlig balans på sikt. Och där är vi inte riktigt.
Men när vi väl har en rimlig balans, då finns det ju ännu färre argument för att priserna skulle vara
så hysteriska. Då blir det ännu större effekt, precis. Då blir det ännu större priseffekt då om det är så att räntan skulle gå upp. För då har vi ju inte den här bostadsbristen. Mm. Och det är klart att då blir man ju ännu mer känslig för de här ränteförändringarna. För nu är vi är ju tvungna att bo någonstans. Och det är klart att även om det är dyrt så har vi inte så mycket att välja mellan. Vi kan påverka på marginalen, köpa lite billigare. Vi kan vänta med att köpa och kanske spara ihop en större kontantinsats så vi inte behöver ha samma belåningsgrad. Och så här. Men på marginalen så är man ju tvungen att betala vad det kostar om man ska bo någonstans. Alla behöver ju tak över huvudet.
Men hur ser, om vi tittar på hur det ser ut, går priserna fortfarande upp? Eller har de börjat, har avmattningen börjat ske? Eller går
tittar man
ner
på fjärde kvartalet så ser man en lite, jag ska säga så här. Vi har inte en bostadsmarknad i Sverige. Vi har fyra skulle jag säga, förenklat. Vi har en marknad dels för småhus, en annan för bostadsrätter. Dessutom så har vi en marknad för småhus i storstäder och en utanför storstäderna. Samma sak för bostadsrätter. Mm. Så att samtidigt som vi kan ha prisuppgångar på bostadsrätter i storstaden så kan vi ha prisnedgångar utanför storstäderna. Precis som vi kan ha en småhusmarknad som stiger i pris samtidigt som bostadsrätterna faller i pris eller sjunker. Så att vi har en fragmenterad marknad och det ser vi idag att vi har ju, om vi tittar på kvartal 4 till exempel, svagt stigande småhuspriser och svagt sjunkande bostadsrättspriser generellt. Men tittar man på kommunnivå så kan det vara helt olika. Skellefteå till exempel, för att ta ett exempel. Där har du ju en jätteefterfrågan på bostäder. Och tittar man tillbaks ett antal år så ser man att Skellefteå det är på bostadsrättsmarknaden där, det är de priserna som i procent har stigit mest. Och där börjar bostadspriserna bli väldigt höga.
Men varför sjunker, om jag än försiktigt då, sjunker bostadsrätter medan småhus ökar? Man tänker att det skulle slå hårdare med uppvärmning och så vidare på småhus än vad det gör på... Jag har ju bara en vägg i min lägenhet som är utåt. Den andra väggarna delar jag.
Nu ska man inte dra för stora växlar av ett enskilt kvartal. Nej. Men någonting som vi gjorde en rapport och undersökning på för 1,5 år sedan, kort efter att pandemin bröt ut, var att vi hade en hypotes om att den här pandemin och de här ökande möjligheterna att kunna jobba på distans skulle innebära att fler skulle liksom tänka så här att ja, men med de här extremt höga bostadspriserna i storstaden, det kanske är bättre att jag säljer min bostadsrätt i Stockholm och köper ett småhus i Enköping. Och vi räknade ju på det där, inte bara i Stockholmsområdet utan också i Göteborg. Där vi tänkte, okej, om du kan acceptera att pendla en gång i veckan in till jobbet, då kanske du kan acceptera det, även om du får åka en timme eller två. Mot att du kunde få större bostadsyta, kanske inreda ett rum just som ett arbetsrum. Och mycket riktigt, vilka priser var som stack sedan dess? Jo, småhuspriserna. Mm. Och även för första gången på vad jag kan minnas, så har ju inte heller kvadratmeterpriset för de minsta lägenheterna i Stockholm stigit mest. Utan de som har stigit på till exempel, det är ju de större lägenheterna om vi tittar på bostäder. Och jag såg att även Hemnet i sina undersökningar har noterat då att preferenserna ändras lite. Det är inte lika viktigt att bo centralt som tidigare. Det är fortfarande viktigt, men det är inte lika viktigt. Folk prioriterar mer att bo lite större. Folk prioriterar mer att bo i småhus. Om man vill gärna ha en liten egen mark eller täppa. Man kan odla någonting eller ha blommor eller annat. Så att preferenserna har förändrats under den här tiden. Och det är inte så konstigt, vi är ju mer hemma.
Men tror du att om man tänker att det är en coronaeffekt så skulle man kunna tänka att den är i avtagande? Att allt fler kommer komma tillbaka till 5 dagar på kontoret och kommer inse att det är långt från Enköping att sitta och tåget går ofta bra men inte alltid. Och du vet, så här, är det som att det är... Skulle man kunna misstänka att detta är ett tillfälligt hack i kurvan som man kan haka på en kommande uppgång på bostadsrätter eller mindre lägenheter, eller är det liksom nygröna vågen i ledning och början på liksom zombieapokalypsen. Alltså var är vi i frågan liksom?
Ja, och då ska jag säga så här.
Får du gissa?
Om man får gissa då, för det här är inte mitt specialområde eller kompetensområde. Men om jag får gissa, eftersom vi ändå hållit på med det här många, många år och tittat på prisutveckling och tittat också på folks preferenser och så.
Du har hittills inte haft fel när vi har suttit här och gissat en gång i
halvår. Nej, men om jag skulle få ge mig på en liten gissning skulle jag säga så här att med basis av den statistiken jag har sett när det gäller flyttnetto, ta Stockholm kommun och Stockholms län till exempel, har haft ett negativt flyttnetto de senaste 2 åren.
Ja, det har lämnat med busslast.
Ja, men det tror jag inte av en slump heller. Och det tror jag beror på 2 saker. Inte bara de höga bostadspriserna, utan också prisskillnaden. För jag menar, det kan ju vara dyrt här, men det kan också vara dyrt i Nyköping eller i Enköping om vi tar Stockholm. I Göteborg finns det ju Mölndal och jag menar, det går ju faktiskt att pendla från Halmstad till Göteborg. Det går att pendla från Falkenberg eller Varberg till Göteborg om man vill. Och där är ju bostadspriserna betydligt lägre. Så att det är 2 saker. Dels så det här med att man kan jobba hemifrån mer och sen att det är en stor prisskillnad. Det är väldigt, väldigt dyrt i Göteborg till exempel. Och det är en stor prisskillnad. Ja, men då spar jag 2 500 kronor i månaden om jag flyttar till Falkenberg till exempel. Mm. Samtidigt som jag får mycket större boyta. Samma sak i Stockholm. Jag väljer att lämna Stockholm för Enköping 45 minuter bort. Och kan sänka min boendekostnad per månad med 3 000 kronor och 3 500 kronor. Och ändå få 10-15 kvadratmeter större boyta. Då tror jag att fler och fler börjar då upptäcka att det finns andra saker här i livet som jag vill prioritera. Jag spar pengar och samtidigt så får jag en större boyta och det passar mig bra eftersom jag jobbar så mycket hemifrån. Och det skulle inte förvåna mig om det förhållningssättet och syn på liksom vad som är prisvärt har förändrats något. För jag
kommer det ligga kvar?
Och ligger det kvar. Sen kanske inte den kommer att vara lika tydlig. Men jag märker det. Nu har ju vi tagit bort restriktionerna på min arbetsplats till exempel. Mm. Och jag upptäcker ju att många ändå väljer att jobba hemifrån ett par, 3 dagar i veckan.
Men än så länge det är accepterat. Det skulle ju kunna komma om 3 månader. Men så här, det verkar vara väldigt svårt att driva organisation när alla är hemma 3 dagar i veckan. Det kan ju komma...
Fast om jag måste få komma in där bara. Mm. Jag tror att du är helt rätt. Jag tror inte att det ännu är någon trend att hänga på åt andra hållet som du undrade, Charlie. Men det är också, vem är jag? Det är bara en ren gissning. Mm. Men jag kan ju bara tala utifrån mig själv hur jag kommer aldrig... Alltså för det första så, jag är född och uppväxt i Nyköping, har varit hela mitt liv i princip. Och sen så valde vi för ett gäng år sedan att flytta till Stockholm för att det hela tiden ändå krävdes liksom möten och folk skulle ses. Och jag var alltid den som sa, varför måste vi mötas fysiskt? Kan vi inte bara ta en telefon? För att för mig handlar det om 20 mil då liksom. Mm. Sen insåg ju folk med pandemin, vilket gjorde mig glad för att jag kunde då tillbringa extremt mycket tid på landet. För just att man ville dra sitt strå till stacken. Det var inte att jag sprang och var så rädd för att få pandemin eller få corona. Mm. Utan mer att, bra, då kan jag bidra med att inte smittspridningen ökar. Mm. Och jag tycker att i och med det att vi har fått en förståelse, väldigt stor förståelse för att man inte måste vara alla dagar. Liksom. Mm. Men det jag också märker är att ju äldre människor jag ska träffa på möten nu, de som vill ha fysiska möten, det är ju äldre människorna är, ju mer fysiskt tycker de det är bra att det är. Mm. Jag jobbar ju med folk som är 20 bast och jag jobbar med dem som är 60-65 år också. Mm. Och de här äldre, det är de som vill gå tillbaka och tycker nu att ja, men ska vi inte, och jag för, så här, när man föreslår Zoom, så ja, men det funkar, jag vet inte, jag tycker inte det är samma sak. Medan de yngre, men, och sen beror det här på branscher självklart.
Och det här har du inget stöd för i, om du tittar på människor på en arbetsplats. Så säger statistiken att unga människor lider mer av att inte träffas i kaffeautomaterna, att inte käka lunch, att bara sitta hemma.
Vad har du som stöder där då?
Ja, men alltså, det har gjorts undersökningar på hur människor mår i den här pandemin.
Var tar du den undersökningen? Kan du vara snäll och ta fram? Jag säger det, men det här är en känsla från fall till fall. Ja, ja. Men ja, för mig, i min bransch är det i alla fall så. Mm. Sen förstår jag dem. Jag menar att skillnaden då, om jag tittar ändå i min bransch så finns det vissa delar, till exempel de som sitter och jobbar med att utveckla tv-format. Mm. De vill ju gärna sitta runt ett bord och en whiteboard och stöta och blöta på. Det blir liksom lättare. Ja, det förstår jag. Mm. Men huruvida jag ska gå igenom några siffror eller om jag ska göra någonting annat. Det är ju helt meningslöst. Och jag har ju fått en enorm förståelse för att jag är på landet. Mm. Och jag kommer aldrig någonsin att vara i Stockholm så mycket som jag var de åren innan pandemin. Mm. då var det att vi åkte till landet varannan helg eller liksom. Mm. Men det kommer inte hända mer. Och Nej. Det är inte att det är något fel på stan, utan jag trivs på landet. Och jag, den förståelsen finns. Jag tror att den förståelsen kommer hänga kvar. Mm. Men jag tror mer det som du sa någonstans, att ett par, tre dagar i veckan som gör det utrymme både för att jobba hemma, men... Mm. Men jag vet inte, jag bara...
Nej, men tittar man på, ta Jack Dorsey, vd på Twitter, och Mark Zuckerberg på vd för huvudägare i Facebook. De gick ut för ungefär 2 år sedan och sa redan att vi kommer erbjuda våra anställda att fortsätta jobba hemifrån även efter pandemin. Och de gissade ju själva att över hälften av personalen kommer jobba huvudsakligen hemifrån, kanske bara hemifrån. Så det, men det... kan vara 2 undantag, vad vet jag, men det är ändå, det är inte vilka personer som helst, och det är heller inte vilka företag som helst. Väldigt många anställda och lite grann av visionärer båda två. Så att jag tror nog att det har hänt något. Pandemin har påskyndat det här med att kunna styra sin tid, jobba hemifrån, och att man använder sig och utvecklar också nya digitala lösningar för att kunna hålla de här mötena och kontakterna ändå. Sen kan jag hålla med, eftersom jag tillhör en lite längre generation då. Om jag får välja mellan ett fysiskt möte och ett digitalt möte, så rent liksom mötesmässigt så föredrar jag ett fysiskt möte, men inte till vilket pris som helst. Skulle det innebära att det skulle bli en massa meck för alla som ska vara med på mötet, därför att folk bor långt borta eller andra skäl, så klart att det är det ju inte värt. Och beroende på vad det är för typ av möte, så tycker jag det kan styra också. Och jag vet ju, många arbetsplatser har ju då också anpassat kontoren så att man har aktivitetsbaserat arbetssätt också, så att man kan ha olika typer av rum för olika verksamheter, och med Teams och allt vad det heter nu, alla de här digitala lösningarna som finns för att lösa de här problemen med att man behöver träffas ibland, har ju ändå gjort det lättare. Och jag tror att drivmedelspriserna då ta samma sak där, det kostar ju att transportera sig, det stjäl tid också, och du kan ju, jag menar, de flesta är ju ganska duktiga på multitasking. Du kanske kan sätta igång en tvättmaskin, gå in på ett möte, och sen så kan du tömma den här tvättmaskinen och fixa grejer. Så att det blir väl tidseffektivt för många, framförallt småbarnsfamiljer. Så jag kan förstå fördelarna för både arbetsgivare och arbetstagare.
Jag vill absolut inte sätta mig i någon annan vågskål. Jag håller med. Jag tycker att det funkar skitbra. Det enda jag säger är att jag träffar mycket organisationer och chefer, och man rekryterar. Så jag som jobbar med utveckling av personal och personlig utveckling, där är ju en jättestor fråga att det är väldigt, väldigt svårt att utbilda ledare i hur man bygger en företagskultur, hur man får ett arbetslag att korsjobba med sina kompetenser när man inte träffar dem. Där mumlas det på väldigt många arbetsplatser väldigt mycket om att det är oerhört svårt om man inte träffas. Ett fotbollslag behöver ju spela ihop sig x antal timmar på samma plan. Spelar ingen roll att man har varit i de bästa klubblagen över hela Europa. Man kan inte bara åka till fotbolls-VM och vinna, för att ett lag blir inte ett lag för som är på samma plan. Och ska man dessutom rekrytera in nytt folk och ny kompetens och behålla människor, då behöver det finnas en lojalitet för att man ska våga satsa på människor.
Var hittar man den lojaliteten? Jag förstår din teori, men man behöver ju inte liksom träffas jämnt. Det behöver inte vara svart eller vitt.
Absolut inte, och det jag tror inte att det kommer vara så att det kommer att försvinna. Jag tror mer självklart vi kommer vara lokalare och globalare samtidigt. Jag har ju pratat om i 20 år att digitaliseringen skapar nya möjligheter. Jag bara tror, precis som Mattias nämnde ju förra gången, träffades en rad olika kriser vi haft på rad, har vi tendens att i krisen överskatta hur jädra annorlunda det kommer bli på andra sidan. Något vi har lärt oss i historien är att det blir annorlunda. Det blir inte så där jätteannorlunda som man trodde det skulle bli när man var mitt inne i det. Men vi får se hur det slår på bostadsmarknaden. Men jag har
det finns ju många effekter som vi ser på bostadsmarknaden. Men om vi tar bostadsrättsmarknaden till exempel. Många bostadsrättsföreningar i storstäder har ju nedre botten uthyrt till lokaler. Och det är klart att med pandemin och också möjligheten att handla varor digitalt idag. Många handlar mat till exempel idag digitalt, många handlar också kläder via nätet. Och det är klart att behovet av att ha en lokalyta kanske inte lika, jag menar, fler butiker försvinner, det ser vi ju, butiksstöden är rätt omfattande i många städer idag. Ser vi till och med här i Stockholm liksom, att det är rätt många detaljhandelsföretag som lägger ner eller minskar
antalet. Många lokaler där sitter en skylt idag, att ring oss om du vill hyra lokal. Liksom.
Och det är klart att här försvinner ju intäkter för många bostadsrättsföreningar, och vissa föreningar är ju ganska beroende av de här hyresintäkterna för att kunna hålla ner de här månadsavgifterna. Och där gjorde vi också en undersökning där vi tittade på vad effekten skulle bli om man skulle tappa hyresintäkter. Sen i storstäderna har man ju förmodligen fördelen av att det alltid kommer att finnas någon som vill ha den här lokalen, men kanske inte till samma pris. Om vi pratar utanför storstäderna, ja, då kanske marknaden försvinner helt och det går inte att hyra ut. Och då kanske man kan bygga om lokalen och göra bostäder av det. Så det är en viktig grej att komma ihåg. Och sen naturligtvis, vad det är för typ av boende. När vi kollade med äldre människor till exempel. Sverige har ungefär 2 miljoner småhus med äganderätt. Och över 1 miljon personer som bor i småhus är 65 år eller äldre. Och när vi kollade med dem, vilket boende vill du ha? För då var ju våran tanke så här att vi behöver öka omsättningen. Varje år så omsätts ungefär 115 000 bostadsrätter. Det är drygt 10% av alla bostadsrätter omsätts varje år. På småhusmarknaden, då är det liksom under 3% av alla småhus som omsätts. Där bor man nästan 40 år i genomsnitt innan man säljer. Och väldigt många då är äldre som bor där i husen. För stort i många fall. Och när vi frågar dem vilket är det ideala boendet för dem, då svarar inte de hyresrätt och de svarar heller inte bostadsrätt. De säger ett mindre enplanshus. Det är vad de skulle vilja ha. Mm. Och när vi frågar dem varför de inte flyttar, så det är det för att de hittar inte det de vill ha, nämligen det boende som jag sa nyss, stora enplanshus, mindre enplanshus som är lättskötta. Och det andra argumentet är, vi bor så billigt. Mm. Och klart, har man köpt sitt hus för 20 år sedan till exempel, jag gjorde en annan undersökning om det, där vi kollade, den som köpte ett småhus då för 20 år sedan, och det var då 2001, och sålde det 20 år senare, vad hade hänt om man hade sålt villan, löst lånet och köpt en bostadsrätt på 3 rum och kök? Jo, svaret på den frågan är att du hade inte bara blivit skuldfri, du hade i många fall fått mycket pengar över, i synnerhet om du bodde i Stockholm. Mm. Allra mest på Stora Essingen då, om du hade köpt en villa där för 20 år sedan, sålde det och köpte en bostadsrätt på 3 rum i kök på Stora Essingen. Du hade haft ett antal miljoner på kontot efter skatt. Mm. Så de som har, det finns ju vinnare på den här bostadsmarknaden och det är de här äldre. Så att det är otroligt komplext.
Fast de har inte cashat hem på det, de sitter kvar.
Många sitter ju kvar då, men möjligheten för dem att kunna hitta ett annat boende där de sänker sin boendekostnad och också då får pengar över på kontot då, det är de äldre som köpte hus för länge sedan.
En fråga om bostadsrättsföreningar här. Mm. Vi har ju pratat om 3 uppenbara, liksom, det är hyresintäkterna för lokaler. Mm. Kan man räkna med att de minskar?
Jag i varje fall inte får samma positiva utveckling som jag har sett de sista 15
så
åren.
Så det är liksom en faktor där som försämrar bostadsrättsföreningens ekonomi.
Ja.
Och sen så har vi uppvärmningskostnaderna har ökat, elkostnader och drivmedelskostnader, tydlig ökning där.
Ja.
Och sen så har man ränteökningar på det, tydlig. Och nu står vi inför, för många som lyssnar nu, är det kanske någon månad eller 2 kvar tills det är årsstämma i bostadsrättsföreningen.
Ja.
Finns det någonting att säga om det? Dels liksom för dig som sitter i styrelsen till en förening, att tänka till nu, att faktiskt ta hänsyn till det och inte gubba till det och säga vi har inte höjt avgiften sedan 1997 och det är vi stolta över. Mm. När kostnaderna stiger och intäkterna minskar, då måste man ju höja månadsavgiften.
Absolut. Får jag bara lägga till en sak till. Vi har ju under den här perioden, 10-15 år, haft en fantastisk prisuppgång. Och klart att alla bostadsrättsföreningar äger ju inte marken heller. Många har ju tomträtt. Och beroende på hur långa de här tomträttsavtalen är, förr kom de ju vara väldigt långa, så det kunde gå så här 20 år när det skulle omförhandlas. Och sen fick man ju en jättesmäll då när man skulle omförhandla efter 20 år då. Nu slutar man ju avtal som är kortare då normalt sett. Men med de här priserna nu så är det ju många föreningar nu som åker på en hel del höjningar i sina tomträttsavgälder. Och det är klart att det belastar ju också föreningarna nu då. Så högre ränta, högre tomträttsavgälder, alltså kanske sänkningar av hyres av lokaler, att man tappar, kanske gör hyresförluster också för att företagen går i konken och sådär. Och sen har vi en annan grej som jag skrev en debattartikel om nyligen, nämligen den att över hälften av Sveriges bostadsrättsföreningar går med underskott. En femtedel spar inte en spänn. Och tittar man på bostadsrättsbeståndet idag, så är det väldigt många föreningar som är någonstans mellan liksom 30-40 år som nu kommer in i den perioden det är dags att göra stambyte. Så många föreningar har ju nu stora utgifter framför sig. Utgifter som man inte har sparat särskilt mycket för. Så det finns behov då att höja avgifterna just för att kunna täcka de här investeringarna. Och för mig är det otroligt märkligt och anmärkningsvärt att så många föreningar går med så stora systematiska underskott. Och i nyproduktion så går samtliga bostadsrättsföreningar med stora underskott. Och i genomsnitt skulle man behöva höja avgifterna i nyproduktionen med 26% för att komma upp i ett rimligt sparande. Och ett rimligt sparande är 300 kronor per kvadratmeter boyta och år.
Och 26% ökning, det är en siffra som ni räknat fram innan allt det som nu hände.
Exakt. Kan man lägga innan på det här din ränta och hyresnivå, utan det är liksom i grund och botten.
Så kanske 50% är rimligare 2022 om man skulle vara helt
ansvarig.
Jag ska
säga så här att det kan ju, det varierar ju mycket för skuldsättning och så här, men om man tittar på beståndet, det äldre beståndet, inte nyproduktion, då gör vi och andra bedömningen att man skulle behöva höja avgifterna i genomsnitt med mellan 10-20%. Vissa föreningar ingenting, för man har redan fattat det här med att man ska redovisa enligt K3 och man ska täcka samtliga kostnader och man ska ha ett sparande. För det finns ju många föreningar som är duktiga på det här. Ungefär en femtedel behöver inte höja en krona, för de har tänkt på allt det här vi pratar om. Men det är en femtedel skulle jag säga. De allra flesta har ju inte gjort det. Och bland de äldre föreningarna som inte har tänkt på det här, de skulle behöva höja i genomsnitt med mellan 10-20%. Det kommer vi fram till, men också andra som jobbar med det här och förvaltar då tusen och åter tusentals föreningar. Jag ska ha ett möte här bara om några dagar med en stor förvaltare som också är bekymrad över det här. Och för nyproduktionens del så skulle jag säga att man i genomsnitt skulle behöva höja med 26% för att komma upp till ett rimligt sparande. Så jag är lite oroväckad eftersom det här är ovanpå det du nämnde nyss, Charlie, allt det här andra. Mm. Och det är klart att kommer vi in i en period med fortsatt stigande räntor, då har man ju inget val, för räntan ska ju betalas till banken. Mm. Så då, pengarna måste ju in.
Och då kan vi återigen kanske knyta ihop det till vad vi inledde med att göra, just det här att titta över ekonomin ordentligt, titta över dina, för det här är ju också så här, vi får också komma ihåg att även om man nu inte bor i en bostadsrätt, det gör ju väldigt många. Mm. Och med andra ord så
2 miljoner människor ungefär.
Ja, så att 2 miljoner människor behöver verkligen tänka som vi hör. Men man får ju komma ihåg att ett småhus är ju lite av en samma princip som en bostadsrätt. Mm. Det måste underhållas, rätt vad det är så går pannan, rätt vad det är så måste det bytas, det ska målas om, teglet ska bytas och så vidare. Så att det är egentligen lite samma tänk, och jag tror att det är många som inte tänker på det heller, utan man har inte med i månadskalkylen någonting som heter underhåll på små fastigheten till exempel. Så att jag tycker generellt sett i de här, precis som vi inledde med att säga, att när de här tiderna, det är oroliga tider, det är inget att snacka om. Därav får vi också förhålla oss till det, och då är det verkligen läge att man sätter sig ner och tittar på vad kan vi göra för att förbättra våran ekonomi med någon tusenlapp varje månad och sätta undan pengar och spara.
Nej, det är en bra sammanfattning. Så man inte dyker upp på årsmötet där eller läser protokollet efteråt och får panik när det helt plötsligt står att det är 800 kronor till i månaden som ska fram. Det kan man nog utgå ifrån att vi kan väl räkna med 25% höjning. Vad helst ni har om ni bor i lägenhet, räkna med 25% och så tar du en fika med partnern och så tittar på var ska vi hämta den någonstans.
Ett väldigt bra råd till alla, precis som du säger Charlie, vi kommer in här i en period med årsstämmor. De flesta har ju kalenderår, inte alla, men många föreningar har det. Det är att läsa årsredovisningen. Enligt våra undersökningar, så när folk ska köpa bostadsrätter till exempel, 40% läser ju inte ens årsredovisningen noga. Mm. Så nummer ett är läs årsredovisningen. Kolla i budgeten också. Hur ser föreningens budget ut? Se till att ni har en femårsbudget i föreningen. Och som sagt, när man går på den här föreningsstämman, tänk på att de föreningarna som kommer ha de lägsta avgifterna i framtiden och den starkaste ekonomin, det är de som täcker sina kostnader och som har ett löpande sparande. Och jag har i den här debattartikeln jag skrev om, så tycker jag också att det är anmärkningsvärt att man liksom går med de här stora systematiska underskotten. Det är som att gå på restaurang och lämna notan till nästa gäst. Mm. Det är inte okej. Utan varje generation ska ju betala sina egna kostnader. Bor i småhus, där har det en liten skillnad då. För bor i småhus och inte lägger undan pengar till bärma med pumpen eller yttertaket,
då får du mindre när du säljer då?
Exakt, då får du mindre när du säljer om du inte har gjort det. Och om du har gjort det med lånade pengar, så när du säljer och löser lånet, så får du också ut mindre pengar. Så att liksom, det är bara du som drabbas. Men i en bostadsrättsförening så det flyttar in folk, det flyttar ut folk. Och driver en förening med underskott, så är det ingen som nödvändigtvis påverkar det i det korta perspektivet. Och det är därför många tänker kortsiktigt. Ah, hissen om 15 år, det behöver inte jag ta ansvar för. Det får någon annan ta. Jag håller ner avgifterna nu så att jag kan flytta här och få lite bättre betalt, för ingen som orkar läsa årsredovisningen och fattar hur det här hänger ihop. Och det tycker jag är väldigt olyckligt. För vi har ändå så pass många bostadsrätter i landet. Jag tycker att man ska inte behöva vara byggnadsingenjör eller ekonom för att köpa en bostadsrätt. All information ska finnas där transparent och tydligt för konsumenten, och det gör det inte idag. Jag var ju själv med och jobbade med den här statliga utredningen om ökat konsumentskydd, SOU 2017:31, för den som vill läsa vidare om det.
Och den gamla, den har ju du,
den gamla dängen.
Den har ju du gjort en fondvägg av hemma.
Exakt. Där har ju många tips på hur man skulle kunna göra då, råd till politikerna hur man skulle kunna öka konsumentskyddet. Och det positiva är att för en liten tag sedan här bara så skickade faktiskt, jag tror det var civildepartementet som skickade ut då en promemoria på ökat konsumentskydd. Men det var bara delar av de förslagen, lagförslagen som vi jobbade med då. Och det gäller framförallt nyproduktion då. Men det finns en del bra förslag där, som att alla föreningar ska ha en teknisk underhållsplan, alla föreningar ska förklara om man går med underskott hur det ska täckas i framtiden och sådär. Så det är ett litet steg i rätt riktning, men det är på tok för litet steg. Det behövs mer.
Ja, och när man börjar lyfta på de där, jag kan bara intrycka, jag gick ju med i en förening och nu har jag ju flyttat därifrån. Mm. Men alltså, jag gjorde de här höjningarna och jag krävde den här tekniska. Jag hörde det var ju så här Arturos röst och jag kan säga att mina styrelsekamrater, de såg inte direkt glada ut liksom. Men en det ena efter det andra. Men nu har ju det liksom, bara på 3 år nu, vi har fortfarande lite kontakt och så ser man ju hur man börjar vända den här skutan liksom, för att man också vet vad som komma skall. Fanns ingen underhållsplan som var korrekt. Man visste ju inte, det var ju som en så här gissning varenda dag, oj nu sprack ett rör till. Ja, vi ringer Örmok, han kommer och lagar det, men när spricker nästa rör? Och det där tror jag är så vanligt alltså.
Och det vet ju du som småhusägare också, att den som underhåller huset löpande är ju den som också kommer få den lägsta underhållskostnaden på sikt. Jag menar, det är bättre att byta ut den här takpannan när den behövs än att vänta till att det upptäcker det för att det regnar in och så får du byta hela jävla taket.
Precis.
Så att jag tror att, och det är samma sak med en bostadsrättsförening, att håller du efter, då kan du också oftast förlänga livslängden på de här byggnadskomponenterna och på sikt hålla ner i kostnaderna. Men det är det här ständiga liksom avvägningen. Ska jag ta kostnader nu för att minska mina framtida kostnader sen? Eller ska jag tvärtom, skiter i det nu så får någon annan ta kostnaden för att jag har flyttat.
Så man kan också säga då att om man inte sitter i styrelsen eller inte får den här promemorian om att det ska höjas skitmycket avgift, då kan man som ansvarig boende, om man är lite orolig för framtiden med detta då, kanske till och med höra av sig till föreningen och säga, du, vi har inte, verkar inte sådär, titta här att vi har gjort något vidare stort plus tidigare. Och nu har vi rimligtvis högre kostnader och vi har lägre potentiella intäkter och ändå ska vi inte höja avgiften. Var tänker vi att vi ska hämta hem
det? Det ska man absolut göra. Men jag vill också bara säga att se till, för det är inte lätt, alltså det är inte lätt att läsa en bostadsrättsföreningsresultat och balansräkning. Jag har läst supermånga i mina dagar. Men när det kom till min egen bostadsrättsförening så ringde jag, fick jag ringa till dig, Arturo. Därför att man förstår inte hur det är underskottet. Varför, hur, vi går ju minus och varför då? Liksom. Och det här med avskrivningarna och enligt de här planerna som du säger, beroende på vilken redovisningsmetod man använder. Men det finns ju de som kan det. Så se till att prata då med er bank. Eller, det finns ju alltid folk. Sök på forum. Så känner ni inte dumma att ni inte förstår. För det är en sak, så här, du säger så här, 40% läser inte ens. Nej, men jag tror att 90% förstår det inte. På egen hand. Men alla kan förstå det om man bara vågar ta hjälp. Så att skäms inte för att gå till någon och säga, jag måste förstå den här. Det här är min förening, jag ska köpa den här. Men kan ni hjälpa till att utläsa? Hur mycket sparas det? Hur ser det ut med lån och så vidare? Så att det är inte så lätt, men det finns hjälp. Ju.
Men den goda nyheten här, riktigt goda nyheten är, om du håller på just nu och leta lägen, att du ska köpa en bostadsrätt. Då kan du räkna med att det går att göra, om inte fynd, så ganska bra affärer just nu på just det här att de flesta inte läser. Det vill säga, du kan hitta föreningar som är riktigt, riktigt bra föreningar. Och de blir inte dyrare per kvadratmeter. Det är ganska paradoxalt att du kan köpa en lägenhet i Stockholm idag för säg 100 000 kvadratmeter ungefär då. Oavsett om det är en förening som har noll lån, mycket avsatt, en bra plan, det vill säga vi kan räkna med att man mer eller mindre kommer kunna minska avgiften de kommande åren, eller en förening som ligger med höga belåningar, inte gör några avsättningar och så vidare. Det är två helt olika produkter. Det är som att det är samma kaross, men under den ena så är det en rostig gammal Amazon och den andra är en Ferrari, men alla tittar bara på karossen.
Det är en bra liknelse.
Så här finns det en bra chans för den som lägger en timme på att åtminstone plocka fram 3-4 ganska enkla nyckeltal. Vi har ju pratat om några här. Liksom, så här, hur mycket sätts det av 300 per kvadratmeter? Hur mycket är belåningen per kvadratmeter? Vad har vi liksom några till? Så är du nästan där. Och då är det lite som Matrix. Liksom. Sätter man på sig de glasögonen, då kan man se något helt annat på marknaden. Men de andra håller på att kolla på om det var limefrukter i skålen på närbilderna på köket. Liksom, så, eller hur många äggfack det är i dörren. Det är liksom inte där kriget står. Det står i, här. Och fattar man det, då finns det stora möjligheter, skulle jag säga. Precis som det finns
absolut
stora risker.
Absolut, och som ni båda har varit inne på, vi har ju väldigt höga bostadspriser. Och jag menar, går man och köper någonting för ett antal miljoner, så tycker jag att det här, att man bör prioritera den här typen av frågor och lägga ner den här timmen eller två eller vad det är, för att sätta in i en sån här stor affär så att man verkligen blir nöjd med sitt köp.
Och där behöver man en strategi, för det går ju fort. Ja. Det är på visning, man ser den på torsdag, går visning på lördagen och budgivningen är klar på tisdag. Då kan man ju inte liksom åka till, hem till dig varenda gång och sätta sig, utan då måste man
hitta ska vara gjord innan man börjar budgivningen.
Ja, precis. Om man ska, exakt så är det ju. Och att man ser till att hoka upp med någon som kan läsa en sån här årsredovisning innan, för när man vet att man är på gång. Mm. Jag har planer på att köpa en bostadsrätt. Då börjar man med att titta på, vem skulle kunna hjälpa mig att titta på de här siffrorna? Ja. Som inte är så enkelt. För mäklaren säger alltid att det är god ekonomi och det ser bra ut.
Så heter det alltid.
Så att det där är ju jätteviktigt. Mm. Men ja, det får bli slutorden helt enkelt för den här gången. Och återigen, tack.
Tack själva.
Sveriges bästa bankman. Finns det en sån så kommer vi rösta. Har vi sagt många gånger.
Har ni en sån? Bankgalan? Årets bankman?
Årets bankman. Arturo. Mm.
Okej. Okay. Ja, 16 år till alla på sändningen. Fan, samma snubbe.
Tack för idag. Vi hörs och ses om en vecka för er som vill.
Podplay.